Ja, men jag trodde ju att det skulle vara liksom som en atombomb som man släppte in på Karolinska institutet liksom. Och jag mejlade ju själv rektor och undrade vad fasen är som händer.
I ett kontor på Karolinska sjukhuset i Stockholm sitter läkaren Kalle Grinnemo. Han har blivit inkallad av sin chef. Under det senaste året har Kalle och tre andra läkare arbetat med en hemlig utredning. De har kommunicerat via krypterade e-mail, smugit in på sjukhusets avdelningar sena kvällar och rundat sina chefer. Allt i jakten på sanningen om stjärnkirurgen Paolo Macchiarini och hans luftstrupar av plast.
Det här dubbellivet liksom, det slet ju väldigt mycket.
Utredningen är inlämnad och Kalle, han sitter i krismöte med chefen. Han, visselblåsan som offrat allt för att stoppa Macchiarini, får nu chockbeskedet.
Han bara säger så här att ja, men Kalle, jag har ju känt dig jättemånga år. Jag såg till liksom att du fick en tjänst en gång i tiden. Och det här är inget roligt för mig att säga, men sjukhuset vill nu egentligen avskeda dig med omedelbar verkan liksom. Då känner jag att det här håller på att gå käpprätt åt helvete.
Från Banda för Podmi. Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Reporter Josefin Schneider berättar läkaren Kalle Grinnemos historia.
Juni 2011. Inne på Karolinska sjukhuset i Huddinge är stämningen pressad. En eritreansk forskarstudent vid namn Andemariam Bejene ska bli den allra första i världen att få en syntetisk luftstrupe inopererad. Mannen som ska hålla i kniven är den italienska kirurgen Paolo Macchiarini.
Liksom hela konceptet från början lät ju väldigt, väldigt bra, det måste jag säga själv. Att du får in en tung spelare då i så nära samarbete med oss.
Läkaren och kirurgen Kalle Grinnemo är spänd och förväntansfull inför den historiska operationen. Han ska få följa den från första parkett.
Det tackar man ju inte nej till. Jag kände liksom, wow, ska jag få med på operationen? Liksom första syntetiska luftstrupsimplantationen. Så jag skulle få med som åskådare helt enkelt på operationen. Och jag kände mig extremt utvald att få med.
Kalle är i början av sin karriär som läkare och forskare. Hans framtidsutsikter är lysande. I benhård konkurrens har han tagit sig hela vägen till elitsjukhuset Karolinska.
Jag är en tämligen vanlig person. Jag kommer ifrån ett litet ställe som heter Kil i Värmland. Det är knappt någon som vet vart det är. Men om man säger Karlstad så vet de flesta vart det ligger. Jag är först i min släkt som går över på läkarspåret att börja med. Och min ambition liksom var bara liksom att vara en duktig kliniker och hålla på med forskning.
Nu har Karolinska fått in en superkirurg som ska lyfta verksamheten till nya höjder. Och Kalle är mitt i händelsernas centrum.
Plötsligt kände jag då att karriären håller nog på att ta liksom ett nytt steg här.
Den banbrytande luftstrupsoperationen kommer ta en hel dag.
De höll på hela dagen med den här operationen. Jag sprang lite grann mellan operationen och andra möten som jag hade. Och det var väldigt svårt operationstekniskt. Man fick blödningar. Jag trodde patienten skulle avlida under operationen på grund av svåra blödningskomplikationer. Men man lyckades ändå få dit den här luftstrupen på plats. Sen framåt eftermiddagen när allting ändå hade gått vägen och var klart, trots att det var ganska skumpig väg dit, så var de ganska trötta allihop. Så att då frågade de om jag skulle kunna tänka mig att stänga patienten. Och sy ihop honom helt enkelt, ja. Patienten väcktes upp ganska snart efter operationen på intensivvården. Även för alla var trötta så var alla extremt lyckliga liksom att det hade ändå gått bra. Det här var liksom historia som skrevs här då.
Men vem är den här mystiska italienaren som ska revolutionera svensk medicin? För att förstå hur det kommer sig att Macchiarini rekryterats till Karolinska måste vi först få en bakgrund.
Ryssarna ville ha honom. Det var diskussioner om han skulle bli professor i London. Spanien, Italien, USA. Det var väldigt många som ville ha honom.
Det här är Bosse Lindqvist, journalisten bakom den uppmärksammade SVT-dokumentären Experimenten. Serien som gjorde Macchiarini allmänt känd och ökänd. När Bosse Lindqvist började följa Macchiarini visste han inte vad som var sant och inte kring kirurgen. Men det som tidigt stod klart för SVT-journalisten var att sjukhus över hela världen slogs av Macchiarini. Men det var Karolinska som fick honom på kroken.
När de inhämtade omdömen ute i världen om vem Macchiarini var, så var det så att vissa, till exempel London, var översvallande hur bra han var. Medan folk han jobbat med i Spanien och i, jag tror, Italien hade också kritik. Och de sa då till exempel att han är supersvår att samarbeta, han är omöjlig att samarbeta med. Han tar risker. Problemet är bara att det där är typiskt för högpresterande forskare. De flesta som jag har tittat på som har gjort banbrytande framsteg har haft samarbetsproblem och tagit risker.
Förhoppningen är att Macchiarini ska få Karolinska att glänsa internationellt och att de tillsammans ska skriva medicinhistoria. Men är Macchiarini verkligen den han utger sig för att vara?
Han är en mästare på att bygga upp alternativa verkligheter som han får sin omgivning att tro på. Och som han, tror jag, delvis tror på själv.
Till nära och kära drar Macchiarini gärna stories om sina berömda patienter.
Han var livläkare åt Vladimir Putin, Obama. Han hade kontakt med påven, han var livläkare åt påven. Och att han skulle fixa ett fantastiskt bröllop. Det skulle ske på påvens privata residens och där påven skulle officera.
I havet av vita labbrockar på Karolinska sticker den solbrända mannen ut. Han utstrålar en air av flärd och riviera.
Han var rolig, spännande, snygg, välklädd. Han omgav sig med väldigt snygga, unga vetenskapliga assistenter, kvinnliga.
Bosse Lindqvist reagerar på Macchiarinis homogena sammansättning av medhjälpare. Unga kvinnor som inte bara är duktiga doktorander utan också trevliga att titta på.
Det är inget fel med dem, men det brukar bara inte se ut så i vetenskapliga miljöer liksom, som det gjorde kring Paolo.
Herregud, det här är ju liksom för bra att vara sant.
I labbet bredvid Macchiarini jobbar läkaren Kalle. Han är imponerad av Macchiarinis driv.
Men det jag inte visste, det var det att man har satt ganska hårda krav på honom vad han ska genomföra under de närmaste tiden. Och det var ju att etablera ett program där man då återskapar nya luftstrupar.
En mänsklig luftstrupe plockas ut och cellerna som omger den tvättas bort med kemisk vätska. Den donerade strupen badas i mottagarens egna stamceller för att sedan opereras in igen. Stamcellsbadet ska göra att man undviker risken att kroppen stöter bort den nya strupen. Det här är metoden som Macchiarini anställdes för att utföra. En metod som snart ska utvecklas och bli ännu mer häpnadsväckande.
Paolo anställdes inte för att stoppa in plaststrupar i folk, utan han anställdes för att fortsätta med sin forskning kring donerade luftstrupar som man hade tvättat av och haft celler på. Så det var ju mitt i hans start när han skulle använda den här metoden han var anställd för, som han bara bytte fot och började plötsligt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Göra någonting som ingen annan hade gjort tidigare.
Tidigare har kirurgerna varit hänvisade till donerade luftstrupar från döda människor. Med Macchiarinis metod skulle man istället kunna tillverka organen från scratch. Det är oklart hur han fått idén att använda just plast. Bosse Lindqvist har frågat men inte fått något tydligt svar.
Fanns det någon evidens eller var det bara ett rent hugskott gripet ur luften? Med tanke på att han bara någon månad senare gör detta, skär upp en människa och testar detta.
I november 2011, ett halvår efter Macchiarinis första operation på Karolinska, remitteras en amerikansk patient med cancer i luftstrupen till kliniken. Han heter Christopher Lyles. Även här opererar man in en konstgjord strupe. Det är ett mycket svårt fall och patienten avlider 16 veckor senare. I augusti 2012 ska Paolo Macchiarini operera på en tredje patient, en ung kvinna från Turkiet.
Det kring henne allting egentligen startar.
Det är efter operationen som Kalle kommer inse att det är något som inte stämmer. Den unga kvinnan Yeshim Çetir har studerat konst och levt ett normalt liv förutom att hon haft stora problem med svettiga händer som ställer till det socialt. Hemma i Turkiet har hon genomgått en svettoperation som resulterat i att man råkat bränna rakt in i luftstrupen.
Det hon besvärades av var ju hela tiden hosta, slemproduktion i luftvägarna och man liksom kommer aldrig till rätta med det där i Turkiet, så då blev Paolo involverad.
Den unga konststudenten flyger till Sverige för att undersökas och behandlas av Macchiarini. Men under operationen är det något som går fel.
Man måste plocka bort ena lungan, högerlungan. Det är svårt att syresätta henne och hon hamnar liksom i, från att ha varit en ganska liksom som en vanlig normal patient och kommer reguljär flyg, så blir hon plötsligt en intensivvårdspatient med behovet av hjärt-lungmaskin för att kunna överleva.
Den turkiska patienten har hamnat i ett allvarligt läge.
Då bestämmer Paolo tillsammans då med personerna runt omkring honom som är rådgivare då, att det finns ingen annan möjlighet än att man sätter in en syntetisk luftstrupe och ersätter den här skadade luftstrupen på detta sättet då.
Det här är den tredje personen som får en luftstrupe av plast transplanterad på Karolinska.
Jag brydde mig om den här patienten och operationstekniskt gick det ju tämligen bra initialt. Men hon fick svåra komplikationer ganska snabbt inpå. Hon fick liksom andningsstopp. Och med hjärtstillestånd och hjärt-lungräddning och så vidare och så vidare.
På intensivvårdsavdelningen kämpar Yeshim Çetir för sitt liv. Plasten äter sig in i andra organ. Matstrupen behöver tas bort. Flera läkare i kretsen kring Macchiarini är berörda av hennes situation. Kalles kollega Oskar Simonsson är en av dem.
Man var tvungen att rensa luftröret var fjärde timme, var fjärde, sjätte timme och sånt där. Dygnet runt.
Doktoranden Oskar, som också är involverad i Macchiarinis forskningsprojekt, jämför behandlingen hon tvingas utstå med skendränkning. En tortyrmetod som får förhörspersonen att uppleva drunkning. Waterboarding på engelska.
Som man använder i tortyr, ibland i krig eller när man förhör fångar. Den har ju utövts som inhumant. Det här är ju ännu värre. Det här är ju ett livslångt... En livslång waterboarding kan man nästan säga så.
Runt den turkiska patienten bildas nu en grupp med fyra läkare som på varsitt håll börjat ifrågasätta Macchiarinis metod. Vad finns det egentligen för fog för luftstruparna av plast? Gruppen startar en hemlig undersökning för att utreda Macchiarinis verksamhet. De kommunicerar med varandra via krypterade e-mail.
Och det var egentligen så vi började gräva i vad som fanns publicerat kring den här typen av tillstånd. Vad hade Paolo gjort när det gäller syntetiska luftstrupar? Och insåg att han hade inte gjort någonting på försöksdjur om syntetiska luftstrupar. Så att det hela var en ren skär lögn.
I gruppen som tvivlar på Macchiarinis metod ingår doktoranden Oscar, Kalle och två andra kollegor.
Det är nu liksom dubbellivet började, för att det här var ju liksom ingenting som fick komma ut till alla kollegor och sånt, att vi gjorde den här typen av granskning, utan på arbetsplatsen så levde jag ett liv liksom när jag stod i operationssalen och gjorde liksom mitt vanliga jobb liksom och tog hand om patienter. Och sen i mellanperioden mellan operationer och framförallt efter jobbet, då grävde vi och grävde och grävde. Vi visste ju liksom att det här var en stjärnkirurg, va? Och en stjärnforskare. Liksom det hade aldrig funkat att vi hade knackat på rektorns dörr och sagt att vi tror att den här killen fuskar. Liksom. Ni får se till att stoppa honom nu.
En patient är död och två kämpar för sina liv. Men trots det beskrivs Macchiarinis operationer på Karolinska som framgångsrika. Den första transplantationen har till och med genererat en artikel i den ansedda tidskriften The Lancet. I gruppen där Kalle ingår är målet främst att hjälpa den turkiska patienten, men också att försöka förstå om de syntetiska luftstruparna verkligen fungerar.
Från början var bara bollandet att hur ska vi hjälpa patienten, men sen blev det mer och mer fokus på, herregud, är detta luftstrupen som orsakar det här? Så att det här var ju liksom väldigt hyrs-hyrs-möten lite grann som vi gömde oss undan helt enkelt.
Kalle, Oscar och de två andra kollegorna förstår nu att de inte bara måste kämpa för att försöka rädda livet på utsatta patienter. De kommer dessutom vara tvungna att gå emot Sveriges och en av världens mest ansedda medicinska institutioner. Platsen där Nobelpristagarna i medicin varje år utses. Det ska visa sig komplicerat att nå fram till sanningen. Det är röntgenbilder som saknas. Personer de söker kontakt med skräms till tystnad av sina chefer.
Nej, men du, jag får inte jobba för er längre. Utan jag har fått min verksamhetschef säga stopp. Så allting det jag sagt till er kan inte användas.
Macchiarini verkar nästan vara oåtkomlig. Gruppen måste navigera två parallella verkligheter. Macchiarinis berättelse om världsledande vård på forskningens frontlinjer, samtidigt som de varje dag ser hur den unga turkiskan tvingas utstå plågsamma rensningar av luftstrupen var fjärde timme.
Hon fick en egen sal där hon var på och skulle skötas av speciell personal då. Men eftersom folk bara tycker så var så jobbigt att höra hur det gick för henne, så rapporterar man ingenting på morgonmötena om henne. Utan när man rapporterar patienterna på intensivvården som vi gjorde varje dag, så då slutar man rapportera om henne. Vår verksamhetschef och även medicinskt ansvariga, de personerna börjar föreslå att man skulle ta ner patienter till vårdavdelningen. Så att de i princip bara ska kvävas till döds, så blir man liksom av med problemet.
Det Kalle och Oscar behöver är konkreta bevis för att Macchiarinis plaststrupar är odugliga. Annars riskerar fler patienter att hamna i samma situation som den unga turkiska kvinnan. Enligt Macchiarini finns det vetenskapligt stöd för att de konstgjorda luftstruparna håller. Men en källa med insyn som Kalle får tag i har bevis för det motsatta.
När vi sitter och pratar med honom, så säger han liksom, nej, men det här är ju det här är inte sant det som står här, utan det är ju en inflammation som ni ser här, och det ser med ut att vara infektion i preparaten.
Inflammation har uppstått kring plaststrupen, kroppens egna försvar mot något som upplevs som främmande. Immunförsvaret.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Att arbeta på högvarv för att stöta bort det inkräktande objektet.
De här syntetiska luftrören, tids nog så blir det en dödsfälla.
Kommunikationen med de andra kollegorna håller dem så neutral som möjligt. Inget får komma i vägen för utredningen. Men i takt med att bevishögen växer blir det allt svårare att hålla masken.
Vi var väldigt tystlåtna. Vi sa egentligen inte så mycket när Macarini och någonting kom på tal. Utan vi höll en väldigt, väldigt låg profil. Vi ville inte hamna i konflikt med någon ytterligare liksom. Det gick ju helt och hållet ut över familjeliv och allting. Liksom. Man blev så fokuserad på att bara jobba. Så att det slet ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det slet ännu mer när man hela tiden hörde liksom att man hörde hela tiden lovord kring Paolo Macarini och du jobbar ju med Paolo liksom, och sådana saker. Liksom. Och man kände liksom att man hade lust att bara vilja berätta vilken lögnare som det är frågan om. Men det kunde vi inte där då.
Mer belägg krävs för att kunna stoppa Macchiarini. Det är en sen kväll på Karolinska i Huddinge. Doktoranden Oskar är på jakt efter viktigt bevismaterial.
När man kommer ut till Huddinge sjukhus så är det som det är en stor, stor betongbyggnad bara. Det ser lite grann ut som gammal sovjetunionsk arkitektur. Långa, tysta, mörka korridorer.
På Huddinge sjukhus arbetar många av Macchiarinis allierade.
Ganska många personer där var inblandade på Paolos sida. Det var där han hade sin laborativa verksamhet. Där gjorde man första patienten. Så det var lite grann som att komma till fiendeterritoriet kan man säga. Behind enemy lines.
Oskar ska få hjälp att ta sig in på avdelningen där man förvarar apparaten som används för att röntga luftstrupar. Där hoppas han hitta data från den första patienten som lyfts fram som ett lyckat case men som av mystiska skäl utelämnats ur patientjournalen.
Sen blev jag insläppt av en välvilligt inställd person på Huddinge sjukhus som också hjälpte mig med överföringen. Och det tar ju ganska lång tid att föra över den typen av information.
Var du rädd att bli upptäckt då?
Det var jag nog. Jag tänkte kanske inte så mycket på det där och då. För då hade jag redan bestämt mig att det här måste vi göra.
Oskar lyckas spara ner röntgenbilderna utan att bli påkommen. Han kastar en blick över axeln medan han nästan småspringer mot pendeltågstationen. Materialet är avgörande för att gruppen bortom all tvivel ska kunna ringa in plaststrupen som den entydiga boven.
Det hade aldrig kunnat gått om vi inte hade gjort det undercover, så kan man säga.
Nu har gruppen samlat bevis i flera månader. Kalle börjar bli allt mer övertygad om att Macchiarini är en bluff. Och han kan inte låta bli att ställa några kontrollfrågor till honom.
Vi sa ju liksom att vi ser ju de här komplikationerna då med den turkiska tjejen då. Vi misstänker att en hel del av komplikationerna är kopplade till syntetiska luftstrupen. Så här i efterhand så var ju himla otaktiskt då överhuvudtaget att ställa en sån fråga kan man säga. Jag kände genom att vi hade ställt de här frågorna till honom så kände vi att de jobbade på en frontalattack mot oss på något sätt.
Nu kommer motattacken.
Han gick till hård attack mot ett anslag då som jag hade fått från vetenskapsrådet som ung forskare. Han sa då att jag hade knyckt hans forskargrupps data.
Kalle utkämpar nu ett tvåfrontskrig. Medan gruppens efterforskningar ger allt fler bevis på massivt fusk försöker Macchiarini skjuta hans karriär i sank genom att anklaga honom för fiffel.
Jag håller på att bli utesluten helt och hållet från Karolinska institutet och bedömd som en forskningsfuskare. Och det kan lova, det är ingenting du vill bli bedömd som.
Kalle blir anmäld för forskningsfusk och Macchiarinis män lobbar för att kollegorna ska vända Kalle ryggen. Doktoranden Oskar får höra att han måste sluta umgås med Kalle.
Det var någon form av, kanske som en after work mer, fast på sjukhuset med någon snittar och lite såna här saker. Och där blir jag approachad av en vän till mig faktiskt som ville prata i en rum. Då så säger min vän att här måste man på något sätt överge Kalle Grinnemo och satsa på Paolo Macchiarini. Men jag kommer ihåg att jag sa att till min vän så att jag jobbar inte på det sättet.
Gruppen upplever att Macchiarini och delar av ledningen konspirerar mot dem för att splittra deras sammanhållning och stoppa deras efterforskningar.
Vi har samtliga blivit inkallade till vår chef.
Ledningen misstänker att Kalle och Oskar är något på spåren, men förstår inte vidden av deras hemliga utredning. Chefen håller enskilda samtal med de fyra läkarna.
Ja, men du Oskar, du är en bra person. Så här, men du vet vad Kalle har sagt om dig eller sådär. Och sen blir det gradvis värre.
Det har gått 2 år sedan Macchiarinis första operation på Karolinska. Under våren 2013 föreläser han i Paris om sina framgångsrika operationer med syntetiska luftstrupar. Macchiarini har storslagna planer på att expandera till en europeisk studie, den här gången med tusentals patienter.
Karolinska institutet, man verkligen vill fortsätta bara promota Paolo Macchiarini och den här forskningen. Och det gjorde man väldigt, väldigt blint. Trots egentligen så hade ju de fått reda på att det gick ju inte så jättebra för patienterna.
I januari 2014 avlider den första patienten, Andemariam Bejene. Han som i en vetenskaplig artikel av Macchiarini beskrivits som ett lyckat exempel. I och med hans död uppstår en möjlighet att ta reda på hur det egentligen ligger till med de syntetiska luftstruparna. Men då krävs förstås en obduktion.
Då ville inte öron-näsa-halskliniken att man gjorde en obduktion på en patient som hade då, trots att det är liksom den första syntetiska luftstrupen i världen, så ville man inte göra en obduktion.
En av de fyra läkarna lyckas, i samråd med den eritreanska patientens fru, skriva en remiss bakom ryggen på de ansvariga på öron-näsa-halskliniken för att få till en obduktion. Under obduktionen kommer det fram att den syntetiska strupen har lossnat till 90%.
Det såg fruktansvärt ut då att det var som kraftig inflammation kring luftstrupen och att den var helt inflammatorisk och nedbruten så att, och att den var helt lös.
Senare får ansvariga på öron-näsa-halskliniken veta att de trots allt genomfört obduktionen.
Och när de fick reda på detta så blev de helt vansinniga. De ville i princip ogiltigt förklara obduktionen för att bara mörka, mörka, mörka.
Med resultatet från obduktionen är gruppen nu redo att lämna över sin anmälan till ledningen och därmed avslöja sig som visselblåsare. Rapporten känns som sprängstoff i deras händer.
Då hade vi jobbat hela jävla sommaren med att sammanställa det här. Det var liksom den tiden vi hade att göra på. Det var typ 500 sidor med olika bilagor och sånt. Jättemycket stort arbete. Varenda liksom kommatering skulle vara korrekt. Liksom. Skulle aldrig kunna frågasättas där.
För att föreviga ögonblicket låter sig visselblåsarna fotograferas med lådan fylld av bevismaterial. I drygt ett år har de arbetat med sin hemliga utredning, samtidigt som de skött sina vanliga läkarjobb. Nu är det äntligen dags att få ett slut på dubbellivet genom att lämna in den.
Och vi meddelade vår verksamhetschef att vi tänkte göra detta. Vi gav honom informationen. Han fick den på en sticka.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han fick det också på mail. Man vägrar öppna det där mejlet.
Kalle blir återigen kallad till möte med en av sina chefer. De träffas i ett bibliotek på sjukhuset och slår sig ner i varsin Chesterfield-fåtölj. På väggen bakom chefen hänger en tung oljemålning som porträtterar en av kirurgins pionjärer. Chefen spänner ögonen i Kalle.
Man kunde se på hans blick liksom hatet som var där. Och så säger han liksom, jag tycker inte ni ska lämna in det här. Utan det här måste vi kunna lösa man to man, tyckte han. Man to man ska det vara. Men jag sa, jag har bara det här mötet för jag vill bara informera om att vi gör det här.
Cheferna är informerade och rapporten lämnas in.
Vi fick ingen bekräftelse. Vi fick ingen bekräftelse från registrator att de hade tagit emot det. Men efter många om och men mejlande med dem så fick vi ett besked att de hade tagit emot det hela. Men vi fick inget ärendenummer. Så att det liksom, vi bara kände att det här är ju väldigt, väldigt fishy redan där, va. Så vi satt liksom och väntade på att varför händer ingenting?
Vad trodde ni skulle hända?
Ja, men jag trodde ju att det skulle vara liksom som en atombomb som man släppte in på Karolinska institutet liksom. Och jag mejlade ju själv rektor och undrade vad fasen är det som händer.
Tiden går och responsen uteblir. Istället blir det nya krismöten med chefen. Men det är inte för att diskutera den medicinska skandalen och den etiska härdsmältan.
Men han sitter där liksom bakom sitt stora skrivbord liksom, och själv sitter man på en liten pall liksom. Han bara säger så här att ja, men Kalle, jag har ju känt dig jättemånga år. Jag såg till liksom att du fick en tjänst en gång i tiden, och det här är inget roligt för mig att säga, men sjukhuset vill nu egentligen avskeda dig med omedelbar verkan liksom. Och då hör det verkligen som en rullgardin liksom som bara drogs rakt ner. Allting blir nattsvart.
Kalle är på väg ut. Macchiarini är fortfarande Karolinskas trofé. På Nobelmuseet kan man med egna ögon se hans konstgjorda luftstrupar. Det vita röret ser harmlöst ut, som en fossil. Kalles frustration börjar övergå i uppgivenhet.
Kollegorna fjärmar sig från oss. Ingen vill egentligen prata med, synas som att de stödde oss i kliniken. Ingenting. Vi blev de här paria, och om man skulle visa någon typ av samhörighet med oss så blir man medskyldig. Det var ganska uppenbart. Så där stängdes ytterligare liksom en dörr, och jag kände liksom att herregud, nu är det inte bara forskningsmässigt man är död. Även klinikmässigt så är jag helt utesluten. Liksom. Var ska jag sluta någonstans?
Vad ska visselblåsarna göra nu? Vem kan de lita på?
Paolo Macchiarini kunde fortsätta precis som tidigare. Han fick en förlängning på sin gästprofessur. Och vi kände allihop liksom oss alldeles slut. Och vi kände oss som fullständiga förlorare. Och Karolinska institutet var vinnare. Och Paolo Macchiarini framförallt var vinnare. Och mitt i allt det detta så ringer Bosse Lindqvist. Och så presenterar han sig och säger att han gör en dokumentär. Film om Paolo Macchiarini, och jag har ju sett honom på springa runt på labbet där och följa Paolo Macchiarini. Mm. Jag hade ingen aning om vad han gjorde där. Så han frågade mig om vi kan tänka oss att ställa upp en intervju. Och mitt svar med en gång är absolut nej. Jag kommer inte vilja ha med på den. Därför att vi är rädda för att det är en glorifiering av Paolo Macchiarini och vi kommer uthängda som jubelidioter.
SVT-journalisten Bosse Lindqvist får arbeta hårt för att vinna Kalles förtroende och få honom och de andra tre visselblåsarna att ställa upp i dokumentären.
Nej, men då var ju han och de övriga visselblåsarna väldigt nervösa inför vad som skulle hända. Väldigt, väldigt skärrade inför att hålla på att förlora hela sina jobb och karriärer som de liksom har investerat många år i och att familjeförsörjningen och så vidare, så att de var ju förståeligt liksom djupt, djupt oroade.
Men då sa han det att ja, visst du kan liksom du kan ju säga nej, sa han, men egentligen vad har du för val? Du är ju faktiskt körd, om du ska vara det. Och när han sa de orden liksom, så blev så påtagligt på något sätt liksom, och jag kände ja, det är faktiskt sant. Vad har jag förlorat?
Vintern 2016. I efterdyningarna av Bosse Lindqvists uppmärksammade SVT-dokumentär blir härvan på Karolinska allmänt känd och Macchiarini får slutligen sparken. Vid den här tiden jobbar doktoranden Oscar fortfarande kvar på Karolinska och reaktionerna han får är blandade.
En del tyckte att det vi gjorde var bra, men jag har också hört från kollegor: Oscar, var du verkligen tvungen att göra det här? Det var ju bara 3 patienter. De här människorna spelar väl ingen roll.
Skandalen dominerar debatten och alla nyheter. Rektorn Anders Hamsten tvingas avgå och verksamhetscheferna på Thorax samt öron-näsa-halskliniken avskedas. Den unga turkiska kvinnan avlider i mars 2017 efter 3 år på intensiven. Paolo Macchiarini har fortsatt arbeta som läkare i bland annat Turkiet. Men listan över brott och brottsanklagelser är lång. Våren 2022 inleddes rättegången mot Macchiarini i Solna tingsrätt. Han stod anklagad för 3 fall av grov misshandel på patienterna som fick en plaststrupe inopererad. Och Macchiarini nekar till brott. I juni 2022 kom domen och han dömdes till villkorlig dom för vållande till kroppsskada i fallet med den turkiska patienten Yeşim Çetir. Vid tiden för den här publiceringen har domen överklagats och kommer tas upp i hovrätten. Kalle och Oscar har lämnat Karolinska. Idag jobbar de båda på Akademiska sjukhuset i Uppsala. För Oscar har priset för att stoppa Macchiarini varit högt. Men han är samtidigt glad att han och de andra visselblåsarna hade modet som krävdes.
Vi har ju gjort någonting som aldrig har gjorts i Sverige, i svensk historia någonsin. Knappt internationellt. Vi har drivit den här utredningen mot Karolinska institutet som är staten. Det är svenska staten.
Var det värt det?
Värt det för mig själv och så? Nej, jag har förlorat, du vet, det har tagit 7000 timmar kanske. Jag har blivit utsatt för nästan varenda repressalier som finns i skolboken. Men jag hade haft lite svårt att leva med mig själv och insett att här hade jag kunnat rädda rätt många människors liv. Men på grund av att jag var för feg, inte gjorde något.
För Kalle blev konsekvenserna kanske ännu mer kännbara. Macchiarini-affären innebar strypta forskningsanslag för hans del. Men inte heller han känner att han hade något val.
Det har varit jättemånga förlorade år. Men hade jag kunnat lösa det på ett annat sätt? Jag ser inte att jag kunnat gjort det. Vi kan liksom inte upptäcka det här, så är man tvungen att agera liksom, om man har någon form av ryggrad. Vi hade begått tjänstefel om vi inte hade agerat som jag ser det.
I KIs interna utredning, baserat på 6 publikationer kopplade till forskningen som Macchiarini ledde, fälldes Kalle senare för oredlighet i forskning. Utredningen landade även i att doktoranden Oscar ansågs klandervärd. Dubbelliv görs av produktionsbolaget Banda för Podmi. Jag heter Hugo Lavett. Reporter var Josefin Schneider. Producent Sigrid Abrovski. Slutmix Axel Rickert Berkemar. exekutivproducent på Podmi, Sofia Neves.